Hallå, hallå allesammans där ute i sommarvärmen och välkomna till Radio Regeringen denna extremt varma fredag. Det känns fortfarande som det är mitt på dagen med solen som gassar även om klockan är 8 på kvällen. Idag är det den 26 juli, det fick jag tänka till. Jag som pratar nu, jag heter Elin Reinhardt och med mig som vanligt har jag Nara Isojärvi. Hej Nara!
Hej Elin!
Hur står det till i värmen?
Ja, det är ju varmt i värmen, så är det ju. Ja, nej, jag kan väl inte säga att det är min piggaste dag idag. Det får vi väl ändå erkänna. Men annars är det väldigt bra, så sett så. Ja. Mm. Hur står det till med dig?
Det är varmt. Jag är också ganska slö av värmen faktiskt. Vi nordbor är ju inte riktigt gjorda för den här hettan. Så några veckor på sommaren där så duckar vi under allesammans.
Lite så. Ja, herregud. Ja, nej, men sommar fick vi i alla fall. Det kan man ju vara glad och nöjd över.
Ja. Så, och vi hoppas, alltså förra sommaren var ju extrem med värme och torka och det verkar ju som att det kommer bli en hel del torka i år också, så man får nog tänka sig för lite tyvärr i år också. Men jag kan i alla fall säga att vi har ett nytt vattenverk eller vad det heter här i Kungälv där jag sitter i alla fall, så denna sommar har jag faktiskt vatten. Det hade jag inte förra sommaren. Så jag bor högst upp i Kungälv, så var det för dåligt tryck, så det var inte mycket vatten som kom i kranen kan jag säga.
Okay.
Hade lite problem med att få vattnet att räcka till samtliga i staden.
Tyvärr. Men nu är det ordnat då?
Nu är det ordnat, så det känns ju väldigt skönt då också. Och,
ja.
Om det nu skulle vara så att det blir lite mer bränder i den här torken, så just i alla fall runt där jag bor så har ju brandmännen nu en chans att släcka det eftersom vi har tryck i ledningarna. Så det känns ju väldigt bra.
Det kan jag tänka mig.
Ja, det var ju oron förra året att vi inte hade vatten till brandmännen. För att spåra fullständigt till i de första minuterna här.
Ja, men det hör väl till en varm dag som denna.
Så ni lyssnare för när vi får be om ursäkt lite om det blir ett litet snurrigt program här. För att det är inte lätt att hålla fokus i den här värmen.
Precis, lite överseende så. Lite mjukstart också i och med att det är första programmet, tänker jag.
Ja, och vi kommer ju prata en hel del saker som rör sommaren idag också. Jag har ju snöat in mig lite på det här med hur det ser ut längs med kusterna idag. Och det, hur mycket det har förändrats de senaste åren. Så det kommer jag snöa in mig på. Du kommer ju gå in lite mer på hur ni hade det i Almedalen.
Jajamän, det ska jag bjuda på.
Och därutöver kommer det bli en del prat om sommaren. Så skriv gärna i chatten och häng med om era sommarminnen hittills. Sommaren är ju inte slut, så fortsätt gärna skicka in vad ni hittar på i sommar och skicka gärna bilder. Sommarbilder mottages jättegärna. Kan ju säga då att den bilden vi har som bild till det här avsnittet har jag tagit på en av mina promenader i sommar.
Så. En väldigt vacker bild.
Ja. Ja, det är häftiga vyer. Vi bor i ett vackert land.
Om man frågar vart det är någonstans.
Den bilden är faktiskt taget uppifrån en höjd, eller Donses högsta berg om man ska säga det. Och det krävdes en del klättring för att komma upp där. Det var mer gå på alla fyra, för det är väldigt släta klipper som var ganska branta. Så det tog en stund att kravla sig upp där för att hitta fotfäste och sånt. Så lite utmaning för att komma upp på toppen, men det var ju definitivt värt det när man ser vyerna.
Mm. Jag kan ju tänka mig att det var ännu snyggare i verkligheten.
Ja, då har man ju verkligen 360 graders utsikt. Kan man se nästan hela vägen in till Göteborg. Vad heter det där uppifrån? Mm. Även om det inte är så högt upp vi var. För det är, Donsö är, det har inte så höga berg. Men ja, man fick vyer ändå.
Mm.
Och utåt ser man ju ut i, långt ut i havet. Så det ligger en ö i vägen. Jag har varit på samtliga av dessa yttre öar i södra skärgården i sommar och klättrat. Men min telefon funkar inte riktigt att ta bilder med, så jag har inte de bilderna när det är öppet hav. Men mer om det om en liten stund. Jag tänkte att vi måste ju hälsa våran trogna chatt välkomna. Det är jättekul att ni hittat hit. Eftersom vi har haft uppehåll så pass länge så är det svårt att komma ihåg att vi skulle köra igång igen. Men först ut idag var Danne med ett äntligen, skriver han. Fullt av Vetranot, Parken, Skåne, Janne, Ragnar, Christian, Änglavingar, Bio Butcher, säger man så?
Ja, du. Vet inte. Det var nytt.
Ja, det var ett nytt namn.
Ja.
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 Där fick vi med alla, va? Som hittills har skrivit i chatten. Fler ramlar in. Morningstorm. Morningstorm missar vi. Förlåt mig.
Yes.
Parken säger att han har mejlat. Får vi kolla på. Och Danne vill, jag kan läsa upp hans kommentar här. Först vill jag ägna en stor och god kram till Öberg med familj. Hoppas allt blir bättre. Och i Göteborg av alla ställen och bli bemött av Sveriges sämsta sjukvård i landet. Ja, vi framför den hälsningen från dig, Danne. Janne önskar oss välkomna tillbaka också.
Tack så mycket. Och det är tydligen tyska, det där namnet.
Men jag känner ändå inte igen det.
Nej. Jag kan inte tyska, kan jag säga.
Nej.
Ragnar T, han har fått ett svar och i det svaret så har han svaret på varför vi inte kommer spela din önskelåt. Annars hade jag tyckt att det var jättekul att spela din önskelåt, men det går inte tyvärr ibland.
Nej, det ibland så är det saker som sätter sig i vägen. Någon får gärna förklara för mig i chatten då vad Bio Butcher betyder. Ja.
Bio Butcher, ja, jag vet inte. Ja, förklara gärna.
Får ni jättegärna göra, för jag känner inte igen det ordet alls. Tydligen en tidning. Ja. Observatör, ja. Det är ju ett ord man hör ofta i vardagligt språk. Tack så mycket, nu vet jag.
Tänkte säga det att ni får jättegärna mejla. Det har varit lite dåligt med mejl under sommaren, men som sagt, det är ju fortfarande sommar. Så skicka gärna in mejl till oss. Bilder också. Om ni inte vet adressen så är det Radio Regeringen, /nordiskradio.se. Och den kan ni även hitta i artiklarna till programmen inne på nordiskradio.se.
Jättebra. Men ska vi gå in på då sommar? Vad har du gjort i sommar?
Ja, jag har ju jobbat. Så jag har ju lite sen semester i år. Så, så det har varit jobb har det varit. Sen klämde jag in lite Almedalen där. Gjorde du? Ja, det är väl i stort sett det. Det har varit... ja, jag längtar till sommaren. Men jag menar att jag längtar ju till min semester. Så, ja.
Det kan jag förstå. Jag längtar till min semester också. Det är ett år kvar.
Oj.
Ja,
ja precis. Ja, men du då Elin, du som faktiskt har varit ledig, vad har du gjort?
Oj. Jag har haft en väldigt lugn sommar men ändå lyckats vara ganska aktiv under den här lugna tiden. Med massa småutflykter som man har tid med på sommaren. Men jag har spenderat väldigt mycket tid med min familj. Och spenderat mycket tid ute vid havet då, eller typ all min tid ute vid havet under mina semesterveckor. Jag har umgåtts lite med kamrater, fick besök av långväga kamrater, det var riktigt trevligt. Som stannade i några dagar. Jag har... vad har jag gjort mer? Jag har varit i Uddevalla. Och gått på upptäcktsfärd. Några av er kanske har hört vårt specialavsnitt där på NR Bohuslän som vi sände live när jag var på besök hos kamrater i och runt Uddevalla. Någonstans i Bohuslän sände vi, men jag åkte till Uddevalla först och gjorde några reportage. Och det var väldigt trevligt. Det var också en sån jättevarm dag. Så jag fick äntligen besöka skalbankarna, vilket jag har sett fram emot i ett halvår minst. En riktigt häftig, ja, historisk plats, om man ska säga så. Geologhistorisk. Där den har legat där i många, 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 många tusen år före människans tid. Så jättehäftig plats, väldigt, väldigt vackert. Och jag fick även klättra upp i Tureborgen, upp i det högsta tornet och få utsikt över hela Uddevalla. Det var riktigt häftigt.
Fint.
Så det blev en del där. Och så då träffa goda kamrater och äta god mat. Det är bara det, vet du.
Ja, vad kul att få spela in tillsammans sådär.
Ja, det är jättekul. Det måste du och jag göra någon gång också. Sitta och göra ett sånt specialavsnitt.
Definitivt.
Vi får ta det någon gång. Får komma och hälsa på dig helt enkelt. Så får vi rigga en specialstudio.
Ja, det låter jättekul.
Det är jättekul. Det
ser vi fram emot. Jag tänker mig.
För då kan man till och med blänga på Tommy i NR Bohuslän när han säger dumma saker och sådana grejer. Ge honom det onda ögat som annars inte går när man sitter på vid varsin dator.
Ja, just det.
Nej, jag har fiskat en hel del i sommar också. Jag gillar ju det här med fiske och naturen och djur och havet och komma nära det naturliga helt enkelt. Så att då leva ute vid kusten, så nära naturen, så nära havet, att liksom det första man hör på morgonen, nu blev jag faktiskt lite irriterad på det. Det är de här hemska tärnorna som var i slagsmål med varandra konstant hela sommaren. Jag vet inte fan vad de höll på med. Men de väckte mig varje morgon runt ja, 6:30 tiden kanske. När de flög och tjattrade.
Okej. Fågelbråk.
Fågelbråk. Mm. Men det är ändå ett ganska trevligt sätt att vakna på. Då vi har små flickor i familjen så har det även blivit en hel del jakter på insekter och fjärilar som har hamnat i diverse burkar i några timmar för att sedan släppas ut. Även krabbor, fiskar, diverse som har hamnat i akvarium och sen släpps ut. Men nu måste jag faktiskt berätta en lite kul historia och tala om det här med djur i burk. En kväll så stod jag utanför stugan och katten låg på vägen precis utanför det som det, stugan ligger på ett berg då, så det går en liten smal slingerväg över berget ner. Och så helt plötsligt så kommer det en stor äcklig råtta.
Okej.
Okay. Och katten blev vänad sådär bara, vad fan var det typ? Och råttan stannar, stirrar på mig, stirrar på katten och beslutar sig för att springa rakt förbi oss. Och vi blev så paffa, både jag och katten, så vi fattade inte riktigt vad som hände. Att han vågade liksom springa typ mellan fötterna på oss. Alltså han sprang seriöst mellan fötterna på katten innan katten typ fattade vad som hände. Nerför slänten då, som sagt, huset ligger på ett berg så det släntar överallt. Då flyger katten efter råttan som ramlar ner i ungarnas saltvattensakvarium som står på gräsmattan som är full, ja det var lite krabbor och sjöstjärnor och sånt i det. Och vi bara står där och tittar på den här råttan som liksom är fast i akvariet och vet liksom inte riktigt vad vi ska göra. Så katten sitter på gräsmattan helt förvånad och vet inte vad han ska göra. Och jag står uppe på vägen och är typ helt chockad över att vad fan hände där? Ja, det var så knäppt. Men råttan lyckades ta sig ur och sticka iväg med katten efter sig och... Sen vet jag faktiskt inte riktigt hur det gick för varken katten eller råttan, för de var borta i några timmar i alla fall. Sen kom katten tillbaka i alla fall.
Okej.
Okay. Ja. Så jag vet inte hur det slutade för råttan, men det var sådär bara märklig upplevelse.
Ja.
Jag har även råkat ut för en häger och insett hur stora de är. Speciellt när de, genom att de bajsar. För det är den största fågelbajs jag någonsin har sett i mitt liv. Och när den landar rakt på bordet. Så att det skvätter på väggarna. Då är det en stor baj.
Oj. Ja, det låter ju så.
När man kommer i kontakt med lite kul grejer när man... kommer i kontakt med djur på det sättet. De bryr sig liksom inte. De bara gör. Så. Ja, det har blivit en del fågelobservationer och insekter och fisk. Och, ja, förutom då det vi har fiskat själv. Det man har sett i havet. Men det är något speciellt med att dra upp. Alltså dra upp sin egen mat helt enkelt. Och tillaga den efter konstens alla regler och sånt.
Mm. Det låter som att man får rätt fint friluftsliv när man bor sådär vid kusten.
Ja, man är lite tvingad till det. Man blir tvingad till det. Men jag ska gå in på det strax. Men det har ju förändrats livet vid kusten.
Mm.
Men jag har faktiskt hittat en ny hobby som faktiskt inspirerar mig lite mer till att faktiskt komma ut och upptäcka. Upptäcka riktiga guldkorn i min närhet. Och även långt borta. Geocaching heter det. Och det är helt enkelt en form av för enkel orientering där du letar efter typ skatter som folk har lagt ut lite överallt. Och så
Jaha.
loggar man in det på en hemsida. Och sen kan man då antingen via en app eller via hemsidan få koordinater till var de här ligger. Och så ger man sig helt enkelt iväg och hittar dem. Och till varje sån här så finns det oftast en beskrivning. För det vanligaste är att man lägger det på de här på platser som är lite speciella. Det kan vara att de har något fornminne eller någon annan historisk plats helt enkelt. Eller bara att det är en väldigt vacker natur eller en annorlunda bergart eller vad det nu kan vara. Det är alla möjliga olika varianter. Men man får faktiskt komma ut och se en hel del häftiga grejer som jag inte sett innan. Trots att det är precis bakom knuten på mig själv. Och
Men
så är det
alltså,
lite spänning att leta.
för jag googlar lite här och så ser jag att det liksom ligger typ som små lådor gömda här och var.
Jajamän.
Är det så det funkar? Man
Jajamän.
hittar något? Oj!
Ja, och i lådorna så finns det en liten loggbok som man signerar att man har hittat den. Och det kan även ligga små skatter som man kan byta. Så man får ha med sig någonting att byta med då. För man säger att man byter för ett lika värde eller byter uppåt då. Alltså du lämnar någonting av lika stort eller högre värde. Så du tar aldrig en skatt utan att lägga dit en ny. Vilket är jättespännande när man har barn med sig och är ute med sådana här grejer. För en ballong, att hitta en ballong till exempel i en sån här, det är liksom, ja, det är jättestort för det är en skatt.
Ja, visst.
Ja, eller ett
Men jag trodde att
klistermärke
det
eller
var...
något sånt.
Ja. Nej, jag tänkte att det var bara en app och att man typ loggade i appen och att man har varit där då.
Nej.
Men det är ju faktiskt fysiska saker som ligger där och som du säger, det lär vara jättekul för barn.
Men det är inte
Ja.
alltid det finns skatt i dem. Vissa är väldigt, väldigt små av de här askarna eller burkarna. Så att det får inte plats någonting i dem. Och de kan vara lite, det är olika svårighetsgrad på dem också. Så man får ju välja svårighetsgrader då, vad man är ute efter. Går man med barnen kanske man inte ska behöva ha med sig klätterutrustning eller ja, dykutrustning för den delen. För att det är sådana. Jag har hittat en sån som krävde rätt ordentligt mycket för att ta sig till. Det tog tid att ta sig dit och det tog tid att hitta. Men jag hittade den till slut. Riktigt tuff terräng. Ja, så jag behövde lite redskap för att ta mig upp lite rep och sådana grejer.
Så pass.
Och jag som är så höjdrädd, men jag löser det ändå. Nej, men det är faktiskt lite kul och det finns de som har sån svårighetsgrad så att man kan läsa innan om det är handikappanpassat eller barnvagnsanpassat och lite sådana saker. Men man behöver inte ha appen utan du kan ta koordinaterna ifrån hemsidan i förväg eller printa ut en karta då och gå med. Så man kan göra lite som man vill där. Jag tycker det här har varit jättekul.
Jag tycker det lät rätt trevligt faktiskt. Det var ju inte alls som jag hade tänkt mig.
Nej.
Men kan man då, alltså, är det någon som, kan man göra egna punkter?
Ja.
Alltså göra egna små gömmor?
Jajamän. Jag har gjort två, men de har inte blivit godkända ännu. Så jag väntar på det. Ja.
Spännande.
Så jag har gjort, ska man säga, jag har gjort en som är en gåta. Men den är gjord för en gåta för mindre barn då. Så den är ganska lätt att lösa. Var skatten ligger då efter koordinaterna och så har jag skrivit en liten ramsa och sånt. Och så har jag gjort en som är en utsiktsplats som är något utöver det vanliga. Men den är också ganska lätt att hitta. Det är väldigt lätt, lätt svårighetsgrad, men det är lite terräng på den ena, så det är lite klättring. Så man får hoppa och studsa i bergen lite för att ta sig dit. Men kommer man dit så kan jag avslöja att då har du öppet hav rakt ut om du hittar dit. Då finns det ingenting utanför från Sveriges kust, rakt ut.
Ja, men det lät ju faktiskt kul. Jag skulle nog gärna vilja göra det.
Ja, nej men någon gång då och då när man har tid så kan det vara kul.
Ja, alltså det är ju ett sätt att ta sig ut och om man kan välja svårighetsgrad då kan man ju ta med sig barnen och sådär. Så det, ja, varför inte?
Så jag kan säga att jag har varit på nästan samtliga öar i Göteborgs södra skärgård faktiskt. Tack vare den här appen, eller appen, den här leken eller spelet eller vad man ska kalla det för. Så det har faktiskt varit riktigt kul att mer än att bara vandra runt planlöst att ta sig till nya ställen som man inte visste fanns. Och då få en liten utmaning i att jag vet att jag ska upp högst upp på toppen av det berget, men hur ska jag ta mig upp? Jag gillar de som ligger på berg där jag måste klättra. Jag gillar klättra. Jag tycker det är kul. Jag vet att andra gör det inte. De vill hellre gå i skogen eller sådana grejer. Men jag gillar att klättra.
Ja, visst. Ja.
Har jag tråkat ut er med min sommar nu? För vi har haft ett väldigt lång sommarstart här, eller vad ska man säga?
Ja, nej, jag tycker det är kul att höra när du har, alltså när du berättar för att du har ju gjort väldigt somriga, härliga saker.
Jag har gjort en del. Så jag vet inte riktigt hur mycket jag har fått upp när jag har fiskat, men en hel del i alla fall. Så
Ja, vad fiskar man där då?
jag fiskar mest krabba. Det
Krabba.
funkar bra för mig. Jag gillar krabba och efter att investerat i en vakuumpack så kan jag faktiskt förvara krabba i över ett år innan det utan att det blir dåligt i frysen då. Så jag har ju mat över vintern också när jag fiskar krabba. Fisk är ju jättegott, men den är ju godast färsk. Jag har lite svårt att äta fryst fisk även om den är vakuumpackad. Jag vill gärna ha färsk fisk. Men det har blivit lite fisk också, men inte jättemycket. Men det man får upp mest här på västkusten, det är ju makrill och torsk.
Makrill alltså.
Och fiskar man med nät så får man la upp lite spätta och lite skädda och sånt. Så det är ju trevligt också, men det har jag faktiskt inte fiskat efter i år alls. Nej, det har inte blivit så bara. Det har varit lite blåsigt, så då blir det så trassligt med näten. Jag var lite lat. Och jag pajade min rygg lite i somras också. Det är väldigt tungt att dra nät. Det väger en del. Så jag skippade det, och det var ingen annan som var sugen på det riktigt så heller, att fiska med nät i år. För det, ja, de behövde lagas och grejer. Det är ju lite jobb med det. Men så jag har burfiskat mest. Och då blir
Låter
det.
som en riktig fiskare, Elin.
Jag har ju gjort det här nu i över 30 år, så så man lär sig en del på vägen.
Häftigt.
Men jag förstår inte hur man kan bo på västkusten och inte ta tillvara på de resurser vi har här runt omkring oss. Det är
Ja, nu kanske det kommer en dum fråga, alltså att man har fiskekort.
inte i havet. Nej.
Nej.
Nej, nej.
Nej, då så. Får man fiska hur mycket man vill?
Ja, men det finns restriktioner om vilka redskap och hur redskapen ska se ut och hur många redskap du får använda. Så per person får du ha till exempel max 6 burar som ligger i på en och samma gång då. Du får ju ha fler burar, men du får inte använda mer än 6 stycken åt gången. Nät tror jag inte det finns någon sån begränsning på, men det är också för att det är så fruktansvärt mycket mer jobb med nät så att du hinner inte ha hur många nät som helst. Och ryssjor och samma, det är 6 är gränsen på alltihop där. Och så är det lite regler om storlekar och flyktgångar för att skyddas mindre djur då. Men det finns inga begränsningar när det kommer till att fiska fisk på det sättet. Men däremot så är det ju, vi har ju mycket hummer på västkusten och den är ju skyddad. Så den får du ju inte fiska vid den här tiden på året överhuvudtaget. Så man får försöka att inte fiska den helt enkelt, men det är inte så lätt. Så får man upp dem så får man ju släppa i dem igen.
Ja, nu har man fått lära sig något nytt. Kan ingenting om fiske kan jag säga.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej, jag hade ju några kamrater på besök i sommar och då hade jag faktiskt preppat så jag hade lagt ut 4 burar tror jag i närheten av där jag har stugan då. Så att jag såg dem ifrån altanen. Så mannen i den familjen fick vara lite fiskare och fick på sig sådana fina regnbyxor och handskar och ut och dra upp de här burarna då medan jag skötte båten. Och de tyckte det var jättekul. Ja, barnen tycker också det är roligt när man får upp. Och då fick vi faktiskt upp eremitkräftor också. De äter man ju inte. De släpper vi tillbaka igen, men det var liksom sådär wow för barnen då att se ett sånt annorlunda djur. Ja.
Okej. Och till en följdfråga, hur lagar man krabba då?
Du kokar den.
Kokar några
Ja.
kryddor,
Ja.
salt,
Jo,
papper.
nu får ni bästa krabbkokarreceptet. Jag kokar alltid krabba i havsvatten. Alltså jag tar upp en hink med vatten från havet. Och sen så lägger jag i extra salt i det vattnet. Man ska ha mycket salt till krabba. Havet är ju ganska salt till att börja med, men du vill ha det ännu saltare. Och så använder jag krondille. Alltså inte vanlig såna här små spröt typ man köper i frysförpackning, utan det ska vara kronorna liksom. Krondillen och så slänger jag ner det och så låter jag det vattnet koka upp och det krävs ganska stor kastrull och mycket vatten. Och inte förrän det kokar ordentligt börjar jag lägga i krabborna. För lägger du dem direkt i kokande vattnet så dör de omedelbart medan om det inte kokar jättemycket så tar det en stund för dem att dö och det gillar inte jag. Så jag är väldigt noga med att det alltid ska koka ordentligt. Så det är lite kruxigt. Och så lägger man i dem i storleksordning helt enkelt. Den största först och den minsta sist. Och mellan varje krabba så ser jag alltid till att vattnet kokar upp igen.
Ja,
Så
men
att
visst.
för det. Nej, jag gillar inte det här. Jag vet att många gör så att de bara dumpar ner krabborna när vattnet har börjat koka och sen sätter på locket och väntar tills det kokar upp igen. Och det kan ju ta en stund, typ en kvart. Och det är inte okej. Visst, krabbor kanske inte känner smärta på samma sätt, men de kan definitivt känna panik, skulle jag gissa på i alla fall. Det är inte okej i mina ögon. Jag är extremt noggrann med det. Och så beroende på hur stor krabban är, eller hur stora krabban är, eller minsta krabban är då, så varierar ju koktiden. En stor krabba 10 minuter, en liten eller medelkrabba 7 minuter, en liten krabba är ungefär 5 minuter. Och sen
Det går
låter
fort.
man, ja det går fort. Sen låter man dem stå kvar i spat, alltså i kokvattnet, tills det svalnat. Så du tar inte upp dem, du rör dem inte förrän det har svalnat, om du inte då vill äta dem varma. Det kan man ju göra det också. Det gör jag ofta till lunch medan jag kokar. Så plockar jag, liksom när det är färdigt kokat då, så plockar man upp 2-3 stycken och äter upp dem. Och låter de andra stå kvar och svalna i spadet då. Innan man tar hand om dem. Det är väldigt viktigt för smakens skull att de ligger kvar så länge som möjligt i spadet. Man kan till och med frysa in dem i spadet i en hink om man har frysbox då. Så det bevarar dem mycket, mycket bättre.
Visst.
Så det är lite jox med det. Men då vill jag faktiskt slå ett slag eftersom vi faktiskt är djurvänner i det här programmet och vi är nationalsocialister och vi accepterar inte att man plågar djur. Ni som går och handlar i fiskbil eller liknande, köp aldrig levande krabbor och köp aldrig lösa krabbklor. Det är alltså de här levande krabborna, ni vet inte hur länge de har varit på land och vi som ser friska krabbor, vi som fiskar dem, vet att de krabborna mår dåligt. För annars hade de aldrig legat kvar där. Krabbor är ganska aktiva, de spretar med benen, de river eller de klipper med klorna, de bubblar hela tiden. De gör ett sånt klickljud. Och de är aggressiva som bara den när de kommer upp på land. De som ligger i fiskbilen, de är slöa, vilket betyder att de mår inte bra. Så
De
de
är ju
håller
trötta redan då.
ja, nej men de håller dem precis vid liv i stort sett. Det är inte schysst. Och lösa krabbklor är ännu värre. För det är främst vårt grannland Danmark som använder sig av det här fiskesättet. Svenska fiskare gör inte så. För att i Sverige äter vi faktiskt hela krabban, inte bara klorna. Men det blir populärare och populärare att folk bara köper klorna av lathet. För det är mycket enklare att äta klorna. Det är att de fiskar upp krabborna, rycker av dem klorna och slänger tillbaka dem i vattnet. Och det är inte okej. För att visst, de läker. Men de kommer svälta ihjäl innan deras klor har vuxit ut igen. För att de behöver sina klor för att äta.
Ja, vad fan?
Så att vi gnäller på, som Morningstar säger här, att de i Asien fiskar haj och skär av ryggfenan, sedan slänger tillbaka dem. Vilket gör att de då sjunker till botten och drunknar eftersom de inte kan simma längre utan sina fenor. Vi nordbor gör samma sak mot krabbor. Det är inte okej.
Nej. Nej, det visste jag inte. Det var så. Men ja, det ska man ju tänka på då, absolut. Herregud.
Nej, det är inte. Ja. Så jag vill be alla om bojkott av den typen av djurhantering. Ja, jag vet inte om det är okej för organisationen att gå ut och säga bojkotta, men det skiter jag i för att det handlar faktiskt om djurplågeri. Och det är inte okej.
Nej, precis. Ja, nej, det där visste jag inte. Det var också ytterligare bra information, Elin. Tack.
Men har inte jag pratat lite för mycket om mig nu? Jag har ju tagit halva programmet här.
Men det är trevligt att lyssna på dig. Jag tycker du alltid har så mycket att berätta. Det är, ja, nej. Det är inte mig emot i alla fall. Ja. Så kan jag säga.
Men jag tycker vi behöver en låtpaus.
Det kanske vi behöver dock.
Ska vi lyssna på någonting från västkusten då? Kanske?
Ja.
Vi kör en sommarkvällslåt. Men bara om min älskade väntar av Nationalteatern.
Om idag inte var en ändlös landsväg och i natt en vild och krokig stig, om imorgon inte kändes så oändlig, då är ensamhet ett ord som inte finns. Men bara om min älskade väntan, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Jag kan inte se min spegelbild i vattnet. Jag kan inte säga sorglösa ord. Jag hör inte mitt eko slå mot gatan. Kan inte minnas vem jag var igår. Men bara om min älskade väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår. Det finns skönhet i flodens silversånger. Det finns skönhet i gryningssolens sken. Men då ser jag i min älskades öga en skönhet större än allting som jag vet. Och bara om jag vet att hon väntar, om jag hör hennes hjärta sakta slå, bara om hon låg här tätt intill mig, kan jag bli den jag var igår.
Ja, vi är live igen. Nara missade att låten tog slut här lite. Ni lyssnade på Nationalteatern, men bara om min älskade väntar. Och
ni lyssnar på Radio Regeringen.
Ja, precis. Och vi är en del av Nordisk Radio. Mm. Det är dags att byta tillbaka, eller byta från västkusten till östkusten blir det.
Sant.
Mm.
Precis.
Almedalsveckan var ju här för någon vecka sedan, eller två, eller tre. Mm. Så bra kollar jag på tiden just nu. Nara, du var där. Vad hände? Vi berättar lite om Almedalen.
Ja, var börjar man? Ja, generellt, alltså Almedalen, väldigt trevligt. Man får umgås med kamrater. Det var hyfsat bra väder. Vi hade lite regn, hade vi. Så men det var hyfsat bra väder. Och ja, man är ju på Gotland. Det är ju faktiskt väldigt fint i Visby. Och som sagt, kamratskap. Det är väldigt härligt att få umgås med människor som man kan prata fritt med. Och ja, känna sig hemma med. Helt enkelt. Så ja, det var väldigt trevligt på så sätt. Sen var vi ju självklart och besökte Almedalen då. Om man säger, vi gick på föreläsningar och ja, vi gick på en väldigt intressant, ja, det är inte en föreläsning, men det var som ett rum för samtal, har jag för mig att det hette. Och då gick vi in då, vi var väl ja, runt 10 kamrater som gick in där. Och ämnet då för det här rummet för samtal, det var hatets pyramid. Ja, så det skulle man diskutera helt enkelt. Och den här, de som höll i det hade ju ritat upp en pyramid där då. Och i botten av pyramiden så vill jag minnas att det stod... Ja, vad stod det? Fördomar, diskriminering och någonting mer. Och sen när man gick uppåt i pyramiden så ledde det till folkmord. Ja, och det här var liksom underlaget då för diskussionen. Och ja, vi var ju som sagt ja, runt 10 kamrater där på det här. Och ja, jag vill väl minnas att det var i alla fall 5-6 stycken åtminstone. Från alltså så vanliga människor så att säga. Så det blev en hel del diskussioner och de förstod väl att vi var från Nordiska motståndsrörelsen då. Och ja, det är, nej men alltså vad ska man säga? Det var klart att det kanske kändes som att de blev lite så där paffa att vi var där. Men det var väldigt trevligt ändå på sätt och vis för att alla fick ju liksom prata och det blev att man faktiskt kunde hålla i diskussioner sinsemellan. Det blev liksom inte bara att man tjafsade om vem som hade rätt och fel utan fokus skulle vara på att alla fick säga sitt. Och att ja, men man skulle få höra, man skulle få göra sin röst hörd helt enkelt. Och det tar väl jag med mig från den lilla sessionen att det var skönt att få prata. Men ja, vidare väcktes ju tanken då att hur tar man med sig det här till, ja, till sin stad eller kommun eller ja, till en vanlig flygbladsutdelning. Det är också så här att det, ja, alla var ju upplagda för samtal där. Är man det annars? Vi har ju en hel del motståndare ibland som går igång och då blir det liksom ingen diskussion längre utan det är bara ja, med munhugg i princip och ja, ilska och sådär. Men nej, här kunde alla ta det lugnt i alla fall och diskutera. Och alla fick säga sig. Ja, men precis. Så det var lite speciell. Det var en speciell upplevelse där, faktiskt. Men ja, sen var det ju en hel del föreläsningar. Det var ju, ja, vad var vi lyssnade på? Vi var lyssnare på Säkerhetspolisen och polisen och deras samarbete mot, ja, vad kallar de det för? Extrema autonoma rörelser, kan det ha varit så? Ja, så där var vi och lyssnade lite och ja... Säga vad man vill om det, men ja, det var ju intressant att höra lite vad de sa i alla fall och så, men ja, det var väl en del som man kunde undra över lite, hur de fick ihop och sådär, men så är det. Ja, vidare, vad hände mer? Vi var ju inne i Visby när de skulle ha en sån här mångfaldsparad då. På Almedalen, det vill säga. Mm. Och ja, det är mångfaldsparad. Ja, antirasistisk parad kan man väl säga. Och ja, de hade ju en del slagord som de riktade då mot rasister och nazister och så här då. Va? Och då bestämde vi oss för att göra en liten motaktion. En tyst sådan. Det var vi ställde oss upp med en banderoll. En jättestor banderoll. Alltså jag har
det måste sett en så stor banderoll. Måste vara den största banderoll vi motståndsrörelsen någonsin har gjort.
Ja, det kan jag absolut tänka.
Stort beröm till de som har tillverkat den här. Vad var den? 12 meter lång? Verkligen. Eller var den ännu längre? 15?
Ja, du, vad kan det vara? 16 meter.
16, för jag 16 vet rekordet innan var 10. För det har du och jag uppmärksammat som veckans aktivism en gång.
Mm. Mm. Ja, nej, 16 meter var han. Och 8 man krävdes för att hålla i den. Det blåste ju som attan, så det var ju... Fick ju hålla i ordentligt. Och när jag stod och höll i den... Alltså du vet, jag är ju inte så jättelång, så jag kunde inte se ovanför banderollen. Jag försvann ju bakom den. Det var lite roligt. Så jag såg ju inte så mycket av paraden. Men det kanske inte gjorde så mycket heller. Ja, det var lite lustigt. Stå där bakom och bara hopp. Här försvann jag. Ja, ja. Ja, nej, men en riktigt mäktig banderoll. Verkligen. Det var... Ja, all stor eloge till de som har gjort den. Definitivt.
Ja, de ska ha en hyllning. Den var häftig.
Ja.
Riktigt häftig.
Ja, definitivt.
Och har ni inte sett det, så finns det bild på den på Nordfront.
Jajamän, jag länkar här och skickar till er. Sådär. Ja, och sen när den här paraden hade gått förbi då, så... Ja, vi stod ju kvar där, alltså, vi stod ju höll i banderollen helt enkelt, och då började poliserna tåga in mot oss och skulle identifiera alla. Så vi var ju, ja, fick ju rulla ihop banderollen sakteliga och sådär, och de började helt enkelt visitera och identifiera folk som stod där med banderollen. Så det var ju lite så här, ja, okej, ja, ja. Men ja, så gick det till. De hade till och med tagit dit polisen med hästar då. Så det var, ja, jag vet inte riktigt. Jag tyckte det var lite överdrivet eller så. Men de var väl där för att de kanske trodde att det skulle bli någon slags konfrontation mellan paraden och oss då. Men ja, det blev kanske lite, ja, munhugg liksom. Men det var ju det som hände. Det var ju inte mer än så liksom. Så det var den dagen. Och ja. Sen något annat som hände var ju att Jimmy Tunlid höll tal. Och det var, alltså det finns också en video. Jag kanske kan länka till den med. Den har tyvärr försvunnit från hemsidan. Men... Ska få se här om jag kan få till en liten... Ska se, jag tror det. Ja, den finns på VK att se. Mm. Så för er som inte har VK, skaffa VK. Där finns allting som NTV lägger upp. Så det kan jag definitivt rekommendera. Där är länken till talet. Och det som var så imponerande, inte bara att Jimmy Tunlid håller ju extremt bra tal. Det är... Jag har väl ingen missat. Han är ju grym. Men det som var lite exceptionellt den här gången var att det regnar ju så pass. Alltså, så det regnar ju inte uppifrån, utan det regnar nerifrån och från sidan. Och det blåste riktigt hårt också samtidigt. Så ja, det var helt fantastiskt att se hur han lyckades hålla i det här talet trots att det var sånt väder. Alltså. Ja, det var grymt bra jobbat av honom. Det, ja... Det märktes ju knappt ens att det var så dåligt väder. Det, nej, han är grym. Så är det bara. Och som sagt, väldigt bra tal. Jag skickade länken om ni vill gå in och titta på hur det såg ut. Med, ja, man ser lite protester och sådär från motståndare, eller jag får säga. Men ja, vad ska man säga? Ja, folk som inte tycker som oss helt enkelt. Och... ja, det, ja, in och titta på den. Jag tycker det, definitivt om ni inte har gjort det redan, så ska ni göra det. För det var väldigt speciellt. Med tanke på vädret så var det väldigt speciellt. Ja. Mm. Ska vi se vad mer har jag väl att... Jo, en kommentar till angående Almedalen, att det är ju rätt så homogent på Almedalen.
Och ja, när de det... och bussar dit ungdomsgårdar och liknande.
Mm, nej, Det verkar som att jag missade ifall det var några sådana i alla fall. För det...
Ja, men det var inte valår, så det kanske inte var lika aktuellt i år.
Sant, sant. Ja, det var... Man vande sig ganska fort vid att det var det också, kan jag ju säga. Så det var ju trevligt, så sett. Men när man börjar komma in mot landet igen så slutar det helt enkelt att vara homogent, och man påmindes återigen om hur det är, hur det har blivit, och ja, det är ju som det är. Vi vet ju det själva. Men, ja, på så sätt så var det är ju väldigt skönt att vara där, för man slipper åtminstone, alltså man får ju den här kamratskapen, det är homogent, man har fint väder, man, ja, man får uppleva en hel del när man är på Almedalen. Så om ni inte har gått med i motståndsrörelsen, gör det, följ med nästa år. Det är definitivt någonting man inte vill missa. Det är ju unikt att kunna vara på ett sånt ställe tillsammans och ja, utföra lite aktivism, helt enkelt. Mm. Så,
Får jag skämmas? För jag har faktiskt aldrig varit med motståndsrörelsen i Almedalen. Jag har aldrig varit i Almedalen överhuvudtaget.
Mm.
Eller i Visby då. Jag får skämmas. Men ibland så bara blir det så. Det är saker som kommer emellan jobb och ja, semester.
Ja, det är synd, för det är en upplevelse. Vi tog ju oss tillfället i akt att under en av de lite lugnare dagarna att besöka lite naturområden och så här också. Så ja, det var ju inte valår i år. Vi tog det lite lugnare. Upplägget var lite lugnare, så att säga. Så ja, då tog vi oss tid att uppleva naturen lite där också. Och det var också väldigt, väldigt trevligt. Ja, nej, det är speciellt där. Jag har ju varit där båda åren nu. Under de åren som jag har varit med. Så jag har ju inte varit med så här jättelänge. Men jag har varit på båda och ja, kan rekommendera det varmt. Mm. Ja, men jag tror att det var väl det om Almedalen.
Nej, men det låter som ni har haft ganska skoj.
Ja.
Ja. Och inga skador den här gången, hoppas jag.
Nej.
Nej. Det var det inte riktigt förra året heller. Men det var mer galenskaper förra året med...
Ja, precis.
Med judinner hängandes i banderoller och försvunna guldringar och...
Ja. Ja, det kom ju upp någon artikel om att vi hade stått utanför, 17 var det, vi hade stått utanför något ställe, var det någon så här, någonting med förintelsen att göra, någonting sånt, vi hade stått utanför ett ställe och då hade de fått för sig att vi stod och blockerade ingången. Ja, och vi stod ju bara där liksom, så det var ju så här, herregud. Ja, det gör de verkligen. De tar i lite extra med.
Ja.
Var det sen stod det...
Förlåt.
Ja?
Fortsätt.
Nej, att, sen stod det att vi hade även gått in där. Åh gud, vad hemskt. Ja, så överdrivet. Ja, vad tänkte du säga?
Nej, jag tänkte... Första året på Almedalen, det var ju då det blev så tokigt där med en skohög. Som ni som inte känner till den berättelsen, gå in och läs. För det här är hysteriskt skoj. För då hade de ju dessa goda antirasister samlat ihop ett gäng skor, lagt det mitt på marken och kallat det för konstverk. Och detta var precis på samma ställe i stort sett där motståndsrörelsen hade fått sitt tält. Eller fått ställa upp sitt tält. Så den här skohögen blev ju då flytt. Vilket den här konstnären då som ja, den här gode antirasisten ville ju stämma då för liksom satte ett värde på den här för fantasisummer. Ja, det var rätt kul. Det var ju första året i Almedalen. Det var ju det som var de stora skriverierna då om den här skohögen som då skulle vara ett monument till minnet av förintelsen. Och den var i stort sett gjord av gamla utslitna foppatofflor.
Ja, visst.
Ja, och förra året var det ju då den här judinnan som hade hängt sig en banderoll och sedan påstås sig bli misshandlad och sedan påstås sig bli bestulen på en guldring också. Så det är någon tokighet varje år motståndsrörelsen dyker upp på Alvedalen.
Precis. Ja, det var ju även en del, det var väl RFSL som inte ville åka dit längre för att vi är där.
Och då var det ju då att vi förra året hade valt att stå utanför deras lokal och typ skrämma iväg alla som ville besöka dem. Ja, för att då fick vi ingen plats inne på själva Almedalsområdet utan fick stå utanför förra året då. Men det var ju inget negativt för oss. För då blev det ju mer frihet att röra sig runt på området.
Man
var inte låst till en plats.
Ja, det blir lite svårt då när de, så fort de ser oss så ska folk bli rädda. Liksom det finns ingen riktig förankring, det är ju bara sånt som de har fått för sig. Liksom. Ja. Där kan vi ju snacka fördomar.
Oh ja. Med tanke på all skit vi många gånger utstår verbalt och liknande ifrån de här goda människorna. Och ändå så det är liksom ingen som dör. Så vi är inte farliga på det sättet.
Nej.
Vi är farliga när vi behöver vara det. Om någon anfaller oss så försvarar vi oss. Vi är farliga för den rådande makten i och med att vi säger sanningen. Och det gillar inte de. Och då försöker de att svartmala oss och skrämma folk och göra det de kan för att vi ska framstå som hjärndöda idioter som springer runt och slår tanter på käften. Men det är inte riktigt så det fungerar. Nej, för vi är ett hot mot makten i och med att vi sprider information bland annat då, som de inte är bekväma med om vad de egentligen pysslar med.
Ja, nej, vi är inte uppskattade av dem och det vill de ju inte att andra ska göra heller. Så ja, då gör de ju det de kan för att motverka det.
Ja. Vill du ta något mer där om Almedalen?
Ja, så nej. Jag säger det igen. Det är trevligt att umgås med kamrater. Gå med i motståndsrörelsen. Ja.
Jag tror Tobias Malvå berättade om Almedalen också i Mer än ord. Det nya Mer än ord. Jättebra. Riktigt bra ny programledare och nya medarbetare. Så ni som inte har hört det kan ju gå in och lyssna på Mer än ord. Riktigt bra.
Ska jag. Ja, visst. Schysst.
Men ska vi ta en låt till? Vad tycker du?
Ja, det tycker jag.
Nu har jag kan ta en av dina låtar. Vill du presentera vilken som?
Nej, men då tycker jag att vi kan köra på med nej, vad svårt det blev. Nej, men kör Not the Moon Town.
Ja, med Lissenby.
Ja, men precis. Listen B. Det är en sån här skön liten trudelutt som jag gillar att lyssna på. Jag blir alltid på bra humör av den. Och ja, tänkte att jag skulle dela med mig av den till er lyssnare.
Här kommer den. I rode a great horse, they call a great man. Great mane and great tail, green stripe on her back. Great mane and great tail, green stripe on her back. And what now? What was called black. She stood so still. She threw me to the ground. She bruised my heart and bruised my
From cellar to cellar, I'm out to the ground. And all my ten toes are built over the plain. And not a one down, not a soul will look out. Not a soul will look out, not a soul will look down. Not a soul will look out, not a soul will look down. You show me the way to not a one down.
Ja, välkomna tillbaka Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Känner ni till vid det här laget, gå gärna in på nordiskradio.se och kolla på uppdateringarna där. Mycket händer på Nordisk Radio just nu. Det är ju några. Mm.
Jajamän, så är det.
Det är mycket på gång.
Mm. Radiochefen har skrivit en artikel som heter Ändringar och kommande program. Och det kan jag länka in i chatten för er som inte har läst den. För där får ni lite info om varför det är så spännande just nu med Nordisk Radio.
Mm. Jag tycker det här är jättespännande.
Ja, det är det.
Vi växer så det knakar i fogarna. Och vi har ju också en hel del nya medarbetare i radion, och det kommer bli fler. Som sagt, mer än ord har ju nya medarbetare. Nordic Voice tror jag har någon ny också. NR Bohuslän har en ny programledare, men dock inga nya medarbetare just nu. Och sen är det ju nya program på väg och nya människor in i de programmen också.
Mm. Så, ja, väldigt spännande.
Ni lär ju verkligen känna motståndsrörelsen i alla avseenden om man lyssnar på flera olika poddar då. Men jag tänkte gå in på lite mer tråkig utveckling nu.
För, lite allvar.
Ja, lite sommarallvar. Och det är ju så här att det har ju alltid, eller länge, varit lite lyx att bo vid havet. Men Trots det så har ju många gamla generationsboenden funnits kvar och gått i arv och gått i arv och gått i arv. Tyvärr så ser vi en ganska negativ trend med det. Och bland annat då för att värdet på bostäder, värdet på marken ute vid kusterna blir bara dyrare och dyrare och dyrare. Så även ett litet ruckel, en liten nedgången stuga eller till och med en stuga som är en ruin, säljs idag för fantasisummor som ingen vanlig dödlig människa har råd med. Utan det är en viss typ av människor som har råd med det här endast. Vilket gör ju att klimatet vid kusterna förändras. Från att vara väldigt vackra samhällen med mycket gemenskap som alltid har varit lite utanför, om man säger. Det har inte varit som i storstäderna där det är väldigt mycket individualism och sådana saker. Det är jag och alla klarar sig själva. Utan det har varit en gemenskap ute vid kusterna. För att livet har varit lite hårdare där, som man har behövt ha varandras hjälp. För inte alls länge sedan så hade ju, alltså våra föräldrar, om man ser det till mig och Nara då som är i 30-årsåldern. Våra föräldrar, där kunde ju många det här med hantverk. Även om man inte var regelrätt snickare eller liknande, så kunde man byta sina egna fönster, man kunde byta sin egen panel, eller man hade inte så mycket annat val än att göra det. Idag så ser vi nästa generation som är fullständigt värdelös på att arbeta med händerna, och enda specialister på att arbeta med händerna då kan de här sakerna. Vilket gör att för att kunna ha ett hus så behöver du mer pengar, för att du kan inte lösa de här små problemen själv, utan du måste ta in arbetskraft. Och de här enkla boningarna, boningshusen, sommarstugor och även året runt boende vid kusterna då, det är tuffare att få dit redskap, virke, material överlag, och materialet blir är dyrt. Och framförallt så är arbetskraften dyr. Extra dyr ute vid kusterna, eftersom det är svårare för folk att ta sig dit. Och svårare arbete, eftersom man inte har tillgång till samma förutsättningar som till exempel inåt landet. Och när man kan köra bilen hela vägen fram och sådana saker. Så tyvärr så byts klientellet ut sakta men säkert ute vid kusterna. Och det idylliska västkusten, jag är säker på att det är likadant på östkusten, om inte värre på östkusten. Det håller på att försvinna. Och det är inte bara då de som köper sig stugor och hus som året runt boende för en fiskarfamilj som har varit fiskare i 8 generationer, eller sjömän i 8 generationer, eller som inte längre har möjlighet att ha kvar sina hus, blir sålda för fantasisummer. Ja, bra för dem att de lyckas sälja så att de kan i alla fall få det lite gott, men de som flyttar in har ingen aning om vad det är för gemenskap som man tidigare har levt efter ute vid kusterna. Jag kan gissa att det är liknande i små byhålor, att man är beroende av varandra. Och växer man upp tillsammans på en liten plats, då är dina grannar din familj. Men så ser det inte riktigt ut längre på många ställen. Jag tycker det är en jättetråkig utveckling. Och i och med dessa nya befolkning, om man ska säga vid kusterna, även om de flesta är nordbor, väldigt, väldigt stor andel av dem är nordbor, så är det en annan typ av människa. Väldigt många är de människor som värderar ekonomi före gemenskap. Och det är någonting jag tycker är otroligt tråkigt att se. Men också att de har ingen känsla för vanligt sunt bondvett. Någonting som verkar ha gått ur vårat folk. Helt och hållet. Jag ska vara ärlig. Ett problem till jag ser, det är ju att bland övre medelklass och överklass. Ja, jag pratade klass nu. Nu låter jag som en kommunist, men det struntar jag i. För att det finns en överklass, det finns en medelklass och det finns en underklass. Det bara är så. Men sen hur man värdesätter den, det är ju upp till var och en. Men det är ju att det blir allt mer populärt att ha båt.
Mm.
Och vem har råd att ha båt idag? Jo, men det är ju de som har lite extra mycket pengar. För det första så har båtplatserna, för att ha en båtplats så måste du antingen ha ett hus med strandtomt eller ja, egen brygga. Vilket betyder att du behöver en hel del pengar för att skaffa det om du inte har ärvt det i flera generationer. Eller så får du ställa dig på en kö och ha en båtplats som kostar upp till 15 000 per år. För en plats att lägga båten. En båt som du kanske kör med i 4-5 veckor per år. Det är inte många som har råd med det.
Mm.
Utan då blir det de människorna som har råd med de här stora, fina, fräsiga båtarna som går väldigt, väldigt fort. Så ute vid havet ser man ju en jättestor skillnad från 10 år sedan och definitivt för 20 år sedan, att båtarna blir större och större och större. Och de som kör båtarna, som då kanske aldrig förr har kört båt, men tänker, men jag har ju körkort, klart jag kan köra båt. Köper ett vrålåk helt enkelt. Och har ingen aning om vad de pysslar med. Så det här sätter ju folk i fara. Vi är ju få då som fortfarande kör de här små båtarna. Som jag har en liten båt. Den köpte jag för, försöker jag räkna, 16-17 år sedan. Och har vårdat den sedan dess. Och då köpte jag den begagnad. Och räknar på den att den är över 30 år gammal nu, min båt. Motorn är nyare, den är bara 10 år gammal. Så, men det är en liten båt. Den går inte så fort. Men jag tar mig dit jag vill med den. Och jag kan fiska med den. Och jag kan dra upp den på stranden. Jag behöver liksom... Ja, den är lätthanterlig, tycker jag då. Och mitt råd till alla som då funderar på att skaffa båt. Har ni inte kört båt innan? Skaffa en liten båt som inte går så fort. Och lär er köra båt innan ni ger er ut på liksom djupt vatten med en större båt. Månistad kommenterar här också. Alla har råd att köpa segelbåt. Det var någon kommunpolitiker som uttalade sig där, en liberal, i veckan, tror jag det var, om att ja, alla har ju råd att köpa segelbåt. Nej, det stämmer inte. Långt ifrån. Jag har ju sett folk då utsätta både sig själva och främst sina egna barn och även andra för stora faror genom att inte ha någon sjövett överhuvudtaget. Så trots att jag är kanske irriterad över den negativa utvecklingen av ekonomin i skärgården och mer eller mindre utrensningen av vanliga människor ut, så så är hur dessa människor beter sig mot andra som är det som stör mig mest.
Mm.
Och det är hur folk beter sig på havet. De har ingen aning om sjövett. Mm. Någonting vi lär våra barn från det att de är små. Våra barn kan köra båt när de är 6-7 år gamla, vilket inte betyder att vi släpper ut dem hur som helst med båten. Bara för att de kan köra den betyder det inte att de vet vad de ska göra i alla situationer.
Mm.
Men jag kan ju säga att våra små ungar på ön har ju mer sjövett än vad de här människorna från stan som aldrig har suttit i en båt förut och har köpt en båt för 500 000 och ska ut och köra.
Mm.
Ja. Och ja, det är tyvärr en del rasfrämlingar också. Morningstar pratar här om att rasfrämlingar som kör bil då. Och självklart har det alltid funnits idioter på sjön också, precis som det finns idioter i trafiken på land. Men det som jag har sett som är mest farligt just nu, det är alla dessa saker man ska dra efter sina båtar. Vad heter det? Vattenskidor, wakeboard. Såna här gummiringar som man sätter ungarna i och drar. Det är bananer och raketer och allt vad de kallas för. Det är jättekul att åka sådana. Jag tycker det är jättekul, men jag får jätteont så jag gör det inte längre. Jag är för stel i kroppen. Jag slår sönder mig själv. Men det är jättekul att åka. Och visst, det är inte helt ofarligt. Som sagt, man får ont. Men ja, det är ju en risk man får ta. Men sen finns det ju onödiga risker. Och det är... Förlåt, det var bara en katt som kom farandes. Ja, men det är när folk kör på fel ställe och inte har koll på sin omgivning. För det är inga raka filer ute på havet.
Nej.
Nej. Utan du måste ha koll runt omkring dig på andra båtar. Speciellt om du är i en farled. Som man kan kalla för havets motorväg då. Det är mycket trafik i farleder. Och det är stora båtar, det är små båtar och det är snabba båtar och det är långsamma båtar. Och det är segelbåtar som definitivt inte bara kan väja.
Mm.
Och när man då ser någon ligga och köra fram och tillbaka med en svart gummiring i en lina efter båten med en unge i svart flytväst. Hur, eller svart eller blå eller grön, mörkfärgad i alla fall. Hur bra syns de egentligen? Att man har någonting efter sig. Jag har varit med 2 gånger i sommar om en nästan olycka. På grund av det här. Mm. Och ena gången var det en runt 4-5 år gammal pojk. Som väldigt, väldigt nära blev ihjälkörd av mig.
Gud.
Ja.
Shit.
För att föräldrar inte har vett i var man leker. Och var som är liksom farled. Man leker inte farled. Bara den gången det var den lilla pojken. Då var det faktiskt inne i en hamn till och med. En stor hamn. Väldigt vältrafikerad hamn. Så jag var på väg dit för att åka och handla. På deras livsmedelsbutik. Och ja, det var mycket trafik. Och man får ligga. Och det är ju återigen det här sjövet. Vilken sida man ligger på i inloppet och sådana saker. Det fattar inte riktigt folk. Och att man inte kör om varandra i inloppet till exempel till hamnen eller inne i hamnen. Utan man tar det vackert och man ligger och väntar på sin tur. För det är smala inlopp och det är stora och små båtar som ska in och ut på samma ställe.
Mm.
Och så kommer det en stor båt. Så... en väldigt stor båt. En passagerarfärja.
Mm.
Ja, Så jag drar ju undan då och ska lägga mig så att jag inte ligger i vägen för den här stora båten. Och då kommer det ju en båt från andra hållet. Så jag väjer ju undan, eller jag ser ju att den kommer. Så då tänkte jag, men då kör jag bakom dem så att jag ligger i, så att jag inte ligger i vägen. Men efter den här båten, vad jag inte ser då, för att de svänger ju runt ett hörn, det är att de släpar en gummiring med en fyraåring i. Så det kunde ha slutat väldigt, väldigt illa. In i en hamn. Och det är så onödiga risker. Så jag vill bara be alla till att... Har ni aldrig varit... Alltså, har ni inte erfarenhet av att vara ute på havet och själva köra båt och har liksom haft någon som lär er att göra det, så skaffa er den erfarenheten innan ni går ut till havs. För att det är för mycket olyckor, för mycket drunkningsolyckor, för mycket... Ja, det är för mycket skit helt enkelt som händer. Och det är inte bara för er egen skull, utan även för andras skull. Jag är en ganska van båtförare, även om... Fortfarande de gamla gubbarna på Fiskeöarna tycker det är fantastiskt att en tjej kör båt. Det är väldigt traditionellt fortfarande på vissa ställen. Så ja, de skrattar fortfarande åt mig. Gubben Yngve, han kommer, åh, en liten tjeja i stor båt, det är grejer det är du. Det säger han fortfarande varje gång jag kommer med båten. Så ja. Ja, men det är lite kul så sett. Men och så kommer människor som inte har någon erfarenhet och inget säkerhetstänk. Jag ger mig inte ut och kör större båtar än jag vet att jag kan hantera dem. Jag kör till exempel inte min pappas båt, för jag har inte lärt mig att köra den. Jag är inte bekväm med den, jag har inte kört den tillräckligt mycket för att ja, ha kontroll, för den är så mycket större än vad jag är van vid. Så då tar jag det lugnt. Jag kan tycka det är jättekul, men då vill jag ju att min farsa är med i båten när jag kör, så han kan hjälpa mig om jag inte får till powertrimmet till exempel. Och nu undrar alla vad fan är det, men det är hur man hissar, alltså man riktar motorn för att båten ska ligga rätt i vattnet. Och ner då.
Vad heter det, sa du?
Power trim. Det har man inte på små båtar, men på större båtar så kan man tjäna ganska mycket i både hastighet och ja, bekväm resa. och i bensinkostnader då, på att se till att ha motorn i rätt läge så att man ja, planar båten rätt helt enkelt. Och det märkte jag, det har jag inte kört med på flera år här nu. Och så lånade jag syrans båt och jag hade lite problem att få till den. Hennes båt inte riktigt lika stor, eller den är så här lite mitt mellanstor. Eller ja, jämfört med de båtarna som dessa nyrika människor köper så är det fortfarande en liten båt. Men ja, det... Ja, men det är så olika. Och då har jag växt upp med båtar och känner själv ändå att jag inte har tillräcklig kunskap alla gånger för att köra större båtar, mindre båtar. Eller jag kan ju köra dem. Jag kan ju, men jag väljer hellre att köra en båt som jag hanterar lika bra som att jag skulle kunna gå. Så det liksom känns som att man är en del av båten. Och det vet ju alla när man kör någon annans bil eller liknande. Det känns ju ovant. Men,
visst.
Så jag tänkte säkerhetslista till havs. Högertrafik.
Just det, det sa du ja.
Håll till höger. Liten båt väjer för stor båt. Snabb båt väjer för långsam båt. Alla båtar väjer för segelbåtar som seglar för segel. Ganska simpel plan, alltså idé. Och det är bara så det är, för att en långsam båt väjer långsammare än vad en snabb båt väjer. Precis som en segelbåt, de seglar efter vinden. De kan inte bara väja hur som helst. Mm. Det är lite kruxigare för dem att väja. Och samma sak, man flyttar sig för båt i linjetrafik. Det är ganska självklart också. De väjer inte för dig.
Nej.
Nej. Och fraktbåtar och liknande. Det är liksom stora båtar som inte går jättefort. Men det krävs också desto mer för att de ska vända runt. Om du ligger i vägen för dem.
Mm.
Och så håller man avstånd till andra båtar. Det betyder om du ska köra förbi någon så kör inte precis bredvid någon. Det gör man ju inne i hamnar och liknande, för där är det ju trångt. Men där kör man väldigt långsamt istället. Men ja, det kör ju inte om någon så att man liksom skvätter ner dem. För är det en rankbåt så kan det gå, kan det bli lite jobbigt. Janne skriver här, militära båtar väjer för fyrtorn. Ja, det stämmer. Du vill inte ligga i vägen för stridsbåt 90, säger jag bara. Men stridsbåt 90 kan definitivt väja för dig om de ser dig. För det är en stor båt och du är liten. De ska se dig också. För den är utformad att kunna stanna och vända på en 5-krona ungefär. Den båten. Den är jätteeffektiv. Oj. Det är ett stort monster. Och den går fort.
Okej.
Ja, jag tror många av våra lyssnare vet vad stridsbåt 90 är. Det är ett militärfordon, eller militärbåt. Och sen vill jag återigen slå ett slag för ni har bälten när ni åker bil, ni har hjälm när ni kör motorcykel, då har man flytväst i en båt. Jag vet att jag slarvar ibland när det är bråttom, men till 90% och speciellt om barnen är med så har jag alltid flytväst.
Och
barn ska ha räddningsväst. För om de ramlar i så ser du dem inte annars. Och i räddningsvästen finns det ett handtag i nacken så du kan lyfta upp dem i båten igen eller på bryggan igen när de har ramlat i. För barn ramlar i. Det bara är så. Jag ramlar i. Jag har varit nära på att ramla i 2 gånger i år men klamrat mig fast i sista sekund och bara doppat ena foten och sånt. Ja, inte från en båt i färd liksom, men man ska ju ta sig i och ur båtar också och blöta skor och ja. Och barn har ju inte samma risktänk som vi har. Så, ja, de ramlar i. De springer längs med kanten på bryggan, snubblar och så är de i vattnet helt plötsligt.
Men vadå, finns det, tillverkas det västar som inte är i, som säga, ljusa kulörer då?
Jajamän. Det är tydligen varför? Det nya moderna nu. Jag vet inte.
För att det är snyggt, eller? Så här, ja, men det är fint med marinblått.
Ja, antagligen. Det är någon modetrend. Jag vet, det var La Pelletée, ett sånt känt seglarmärke som hade sina seglarvästar då, som var som... De såg ut som typ en jacka eller sån jackväst, du vet, utan armar med bara dragkedja som ja, såg ut som man hade en jacka på sig typ och såna grejer. Och det har blivit mer och mer sånt och då är de inte neonfärger. Min flytväst, den jag har nu, är i neonfärg, men jag måste köpa en ny flytväst för min flytväst är alldeles för stor för mig helt plötsligt. Så det kan gå.
Trevlig utveckling, kanske?
Så min flytväst är neongrön och vit. Eller den var vit, det är lite mögelfläckar på den för att det var någon som glömde den i båten över vintern. Ja.
Okay.
Så det kan gå. Men flytvästar är dyrt. Men det är inget fel på att köpa begagnade till barnen. För att flytkraften finns kvar i de här räddningsvästarna även om de är 10, 15, 20 år gamla. Flytkraften går ju inte ur dem så länge de är hela så att de sitter rätt. Så att inte barnen ramlar ur dem.
Mm.
Så för det är liksom, vi har inte råd att offra vår kommande generation här nu, de som är små nu på grund av att vi är korkade och inte skyddar våra barn.
Nej, det låter ju väldigt dumt liksom. Det är som att göra en, vadå, en cykelhjälm eller något och sen inte ha någon riktig värdering i den som faktiskt skyddar. Mm. Bara, okej. Okay. Ja. Ja, men den skyddar lite.
Ja.
För att man slår ju inte i själva huvudet i alla fall. Men man kan få skador. Ja, ja. Ja. Dumt. Mm. Dumt, dumt, dumt.
Janne skriver här, det ska vara orange med krage, visselpipa och sitta hopknäppt på kroppen. Ja, det är lite extremt. Men för barnen, ja. Barnen ska ha kragen. För barnen, det bästa är ju den här kragen. Men när man ser liksom, de ser ju helt stoppade ut ungarna när man har fått i dem. Speciellt de små, alltså tultarna, de som inte har lärt sig gå ännu och sånt. De här 1-2-åringarna och ännu mindre med flytväst. Man ser ju liksom bara näsan på dem i stort sett. Men det roliga är, flyger de i vattnet så blir de knappt ens blöta i ansiktet. För det är så bra flytkraft i den. De hamnar rätt direkt.
Även
om de välter baklänges från bryggan. Jag har sett det här hända. Liksom, barn är barn. Liksom. Så blir de knappt blöta i håret. För att de här kragarna är så bra. Och de här flytvästarna är så bra. Men för oss vuxna så räcker nog en vanlig väst för att vi vet ju hur vi ska göra sen. När man väl har hamnat i vattnet. Så länge man inte är avtuppad då. Men då har man problem i vilket fall som. Och det är alltid bra att ha en visselpipa. Ja, för att påkalla hjälp. På samma sätt som på många av de moderna flytvästarna nu så har de även ljussignal sittandes på axeln eller liknande. Så att när det blir blött så börjar den lysa. Så om du dröttar i när det är mörkt så har du en röd lampa liksom som typ lyser och blinkar. Och det är ju ganska praktiskt.
Mm.
Men... Mm. Mm. Så nej, snälla, sätt på era barn rätt skydd. En 4-åring ska definitivt ha en räddningsväst. Även om det är bökigt kanske att röra sig med. Det är inte så bökigt. Jag ser våra unga springa runt med dem. Ja, de kanske blir lite svettiga. Men då är det bara att kasta dem i sjön. Nej, men...
Mm.
Våra unga springer ju runt liksom hela dagen med den. För de är ju i och ur vattnet och nära vattnet hela tiden. Så det är liksom, är de vid vattnet så ska de ha flytväst. För du kan inte titta på dem varenda sekund. Annars så ska de hålla en vuxen i handen tills dess att de har lärt sig att simma. Vi har ju haft regeln på min är då att när du har tagit ditt första simborgarmärke, alltså kan simma 200 meter och ha bevisat det, först då slipper du ha flytväst på bryggan. För då är du så pass simkunnig att du klarar dig själv på ett annat sätt.
Mm-hmm.
Mm.
Mm.
Så för barnen är
det lite motiverande också.
Ja, så många av våra barn lär ju sig simma ganska snabbt. Det blir ju så när man bor nära vattnet. Jag tror jag var 5 eller 6 år när jag tog mitt första simborgarmärke. Så jag har tagit rätt många. För jag har tagit varje år. Jag har inte köpt dem varje år. Jag bojkottade förra året för att då var det Europride och därav hade märket en viss flagga. Så jag vägrar. Ja, okay. Även om det var ett jubileumsår för mig, tror jag.
Ja, nej, det kan man förstå. Ja.
Ja, det måste vara det 25-årsmärket jag skulle ha förra året, men jag vägrade ha 25-årsmärket med regnbåge på.
Det gick inte.
Nej.
Nej.
Nej. Nej, men det är båt och vattenvett, det är någonting som har försvunnit ur den här nya generationen som kommer från stan, köper en båt eller köper en stuga.
Det kan jag tänka mig ändå.
För det är någonting som man ärver från sina föräldrar, den här kunskapen om hur man inte dör vid vattnet. Så jag blir nervös. Visst utmanar man ödet själv när man var barn och tonåring ganska rejält. Men man höll sig alltid inom en viss gräns för vad som var farligt och inte. Det betyder att man simmade inte i farled. Man betedde sig ganska bra i båten för att man visste vad som kunde hända. Och jag har sett olyckor med båtar. Jag har sett en granne som faktiskt förlorade sitt ena ben på grund av en båtolycka. Där han betedde sig illa, hade druckit några öl, ramlade i och blev överkörd av sin egen båt.
Oj!
Ja!
Ja, så snyggt.
Så det kan hända. Men har vi tjatat länge om båtar och båtvett och ja. Vad tycker du? Ska vi köra en låt lite snabbt?
Lite snabbt. Ja, det får vi väl göra då. Tiden
så
börjar ju,
kör vi ett avslut efter det.
Ja.
Vi tar och lyssnar på Nomi med Monkey Boy. You're a monkey boy, living on the edge, and the kids are screaming louder. You're a monkey boy, standing on the edge, inside you're getting prouder. You're a monkey boy, living on the edge, and the kids are screaming louder. You're a monkey boy, standing on the edge, inside you're getting prouder.
Run, 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 run
Radio Regeringen.
Vi är tillbaka, ni lyssnar på Radio Regeringen, en del av Nordisk Radio. Och vi har väldigt lite kvar av vår programtid. Ni lyssnade nu på Nomi med Monkey Boy. Och det frågades här vad Monkey Boy betyder. Och ja, skapa er egen uppfattning är allt jag kan svara på det. En artist som jag faktiskt tycker mycket om, Nomi. Han gör väldigt förnuliga texter.
Mm-hmm. Mm. Får du kolla in det då?
Ja, tycker jag definitivt. Men vi ska gå in på det här.
Veckans aktivism.
Ja, Nara. Vad har vi valt som veckans aktivism? Eller vi ändrade det, kom vi på, och kallade det för sommarens aktivism.
Mm, precis.
Hittills.
Nej, men vi väljer ju såklart Almedalen. Mm. Det är ju hur bra som helst att kamrater kan samlas återigen på den här platsen och visa vilka vi är och finnas till. Så ja. Nej, det är Almedalen som får bli sommarens aktivism.
Mm. Bra jobbat, kamrater. Jag tycker att vi gör så här. För alla er som deltog på Almedalen och visade upp vad nationalsocialism faktiskt är i verkligheten.
Ja, fint.
Och nu var det ju så här att Havamal har utgått ur vårat program. Men det kommer att ersättas här framöver med någonting annat som vi jobbar på. Vi har haft lite problem med ljud och inspelning och sånt, så vi jobbar på att få till det. Och det blir väldigt spännande.
Det blir det.
Sen säger någon här i chatten, vem var det? Som pratade om Morningstar var det. Att angöra en brygga. Som är en gammal film som är helt fantastisk. Och jag håller med dig. Det är när filmer faktiskt inte var längre än en timme långa. Hasse Tage tror jag det. Som har gjort den.
Mm-hmm.
Ja, jag tycker om den. Och sen är jag ju en stor fan av Sällskapsresorna då, och när vi pratar hav så är det ju SOS som gäller, Segelsällskapsresan. Om man ska prata film. Men innan vi avslutar idag så vill jag gå in på någonting annat som är värt att uppmärksamma. Och det är ju faktiskt att mitt emellan detta programmet och nästa program så firar vi 3 år med Radio Regeringen.
Just det. Just det, Irene. Ja, visst.
Ja, så det här är lite kul. 3 år är ganska lång tid. Och vi har ju lyckats pumpa ut 165 avsnitt under dessa 3 år. Vi har bytt ut några programledare. Jag har bland annat från början Thea, Rebecca, Tess och nu Nara och jag. Så vi har ju varit några kvinnor och 2 stycken har ju försvunnit i och med att de har skaffat barn. Vilket jag tycker är en jättevinst för vårt folk och tyder ju att vi kanske har nått ut med budskapet till oss själva också. Men inför kommande program nu, nästa vecka då vi kommer uppmärksamma det här igen, så skulle jag be er, både nya och gamla lyssnare, jag vet ju att några här har varit med sedan starten för 3 år sedan, att skicka in ett mejl till oss med någonting ni tycker har varit extra bra, någonting ni tycker har varit extra roligt, något minne, kanske hur ni hittade till Radio Regeringen och vad Radio Regeringen betyder för er. Så skriv gärna till oss. Eller ja, vi kommer kanske öppna slussarna också och prata lite brett om 3 år med Radio Regeringen. Och för Nara, du sa ju häromdagen när vi, förut när vi pratade om detta, att du skulle tycka det var lite spännande att höra lite mer om historien bakom Radio Regeringen.
Mm.
Kanske ni får lära er varifrån namnet kommer ifrån och hur det kom sig att vi startade igång från första början.
Mm.
Men mejla oss. Vår mejl är radioregeringen@nordiskradio.se. Vi uppmanar igen till att gå in på Nordisk Radio och häng med i flödet nordiskradio.se. Och ja, vill ni donera till oss så hittar ni all information på hemsidan. Återigen, nordiskradio.se. Nu är jag tjatig. Och kommentera gärna där också. I artiklar, blogginlägg och liknande. För det, vi är alltid intresserade att höra vad ni tycker och tänker. Och önskar jättegärna låtar. Genom att mejla in en länk eller en låttitel till vår mejl då. Så kommer vi tillbaka med ett lite mer välstrukturerat program nästa vecka, hoppas jag.
Kanske lite svalare med.
Ja.
Vi får hoppas det.
Ja, piken skulle vara här nu i helgen. Men du hade valt en outro-låt för oss idag, Nara. Vad är det vi ska lyssna på?
Det här är faktiskt en låt som jag hörde i Nordic Frontier för första gången. Och då tänkte jag på en speciell person helt enkelt. Och ja, därför så har jag valt att tillägna denna låt som spelas av Hooverphonic och heter Mad About You till Hampus.
Ja, nu får vi höra det här då. Ja, men det är jättesött. Kärlek är underbart. Vi hörs nästa vecka allesammans. Ha det så bra. Hej då.
Hej då.